Ja, kul att se er vänner. Det här var många som gömde. Ni ser inte dem här uppe?
Ovan där.
Jag heter Per-Eyve Berntsson. Jag jobbar som EFS-präst i Halmstad. Jag hamnade mycket märkligt. Jag jobbade i Kalmar en massa år och en dag så upplevde vi att Gud bara sa till att vi ska starta en ny församling på västkusten. Och efter ett år så fick vi en kallelse och blev erbjudna en tjänst i Halmstad utan församling, utan kyrka, utan medlemmar. Det var 88 och sen började vi bygga och så fick vi låna en gammal metodistkyrka och så fyllde vi den och så gick vi in på 2007 så skaffade vi en fastighet som är stor med 130 rum med dessutom källare, stor som en fotbollsplan på insidan. Och det är ett galet projekt, men Gud har varit med hittills. Vi har 40 hyresgäster som bor där, vi har en bibelskola, vi har ett missionscenter, jobbar vi på, ett helande center. Du kan ta en sån här folder och titta om du är intresserad av mer. Vi har också en bibelskola. Känner du någon som skulle vilja gå på bibelskola? Vi har folk i alla åldrar faktiskt som har gått. Åtminstone mellan 19 och 72. Så ta gärna en sån folder där nere. Jag har två böcker också jag bara vill nämna om. Den ena är Förvandlingen som egentligen beskriver Gud. Hur ska, utifrån de 10 Guds bud, hur ska jag förstå Gud så att inte Gud blir en sån Gud utan Gud blir en sån Gud. Det här är en bok som jag precis har kommit ut med som heter Vindarna från väster som beskriver den keltiska kyrkan på 400-600-talet som en slags profetisk vision för kyrkan i framtiden. Och jag tror att den kristendomen de stod för är något av det mest fräschaste kristendom jag sett, har läst om. En kristendom med balans mellan fadern, sonen och anden. Du kan titta på det därefteråt sen. Jag ska egentligen predika över en text i Romarbrevet 8, men jag börjar inte där. För låt mig börja berätta följande. För 25 år sedan så var det fortfarande tillåtet att ha morgonsamlingar på skolorna. Och vid ett tillfälle skulle jag ha morgonsamling på en högstadieskola. Och efter det så kallade syokonsulenten in mig på sitt kontor. Han var ansvarig för morgonsamlingar. I alla fall så pratade vi en stund och så berättade han om att han hade hört något om konfirmandläger. Och i alla fall så undrar han hade två flickor som var i den åldern om de kanske möjligtvis skulle kunna vara med och gå där. Och jag gav honom en folder. Hans två flickor gick på det här lägret. Och de fick en personlig tro på Jesus. De kom med i kyrkan. De träffade var sin kille. De gifte sig. De fick barn. En kille och en tjej på man. Varje par som numera är i tonåren. Och det som slog mig, det var det här att vad hade hänt om jag inte hade gått in på syokonsulentens rum den där förmiddagen? Vad hade hänt om jag inte hade gett honom en folder? Det som slog mig, alltså jag tror inte att de här fyra barnen hade fötts då. Förstår ni? För de hade inte träffat varandra, de här paren. Det ena paret, det var mannen uppifrån Norrland och den andra då från Kalmar. Och de träffades tack vare ett läger som kyrkan anordnade. Så mänskligt sett skulle de fyra barnen aldrig funnits om inte jag hade lämnat den här foldern på syokonsulentens kontor. Och då börjar tanken svinda för mig. Nämligen att vi är med våra liv en slags history maker. Vi skriver historia. Mina val påverkar alltså inte bara mitt liv, utan mina val påverkar en massa andra människors liv i flera generationer. Det var någon som hade tänkt åka med Estonia, men valde att avboka resan. ett mycket allvar, ett litet val som fick stora konsekvenser. I själavården möter jag gång på gång människor som tycker de har gjort fel saker i sitt liv, som man ångrar. En del undrar om det finns förlåtelse för allt, andra kan inte sluta anklaga sig. Jag har samtalat med människor som kommer till av ett tillfälligt förhållande som hans eller hennes föräldrar då har haft. En tillfällig relation som kanske sprack direkt. Och så funderar man på, finns det någon mening med mitt liv? Liksom, betyder det någonting? Jag kommer ju bara till av en tillfällighet. Våra val och våra liv är väldigt viktiga. Våra beslut förändrar livet. Det var en man som sa så här. När jag och min fru gifte oss för 30 år sedan, då bestämde vi att jag skulle ta alla de stora besluten och hon skulle ta alla små beslut. Det är bara det att på 30 år har det inte varit några stora beslut. Och så tror jag faktiskt det. Egentligen är det väldigt få stora beslut vi tar. Men vi tar en massa små beslut. Eller hur? Och det är de besluten som formar våra liv. Och så ibland gör vi fel val. Då kommer skammen och självföraktet som en konsekvens. Och så har vi svårt att förlåta oss själva. Det är en sak, det är svårt att förlåta andra, men det är ännu svårare att förlåta sig själv. Har ni märkt det? Det finns människor som på heltid, de är professionella grubblare. Man grubblar och så vidare. Och börjar jag med att grubbla vem jag själv är, så blir jag lätt inbjuden till ett party. Självömkansparty. Self-pity party. Det är tre gäster på det partyt. Jag, mig och jag själv. Och det är ju lätt. Var det svensk mästare i armbrytning du var? Fantastiskt. Jag har varit svensk mästare i grämelse. Men den som grämer sig har det inte vare sig bra med Gud eller människor egentligen. Eller framförallt inte med sig själv. För man ser bara på vad man inte har. Man önskar att allting vore annorlunda. Men jag fick ändå hjälp när jag läste ett bibelord i Saltpredikaren. Var inte hastig i ditt sinne till att gräma dig, till grämelse bor i dårars bröst. Och det var bra för mig gång på gång. Nej, jag vill inte gräma mig. Jag vill inte vara en dåre. Därför att ibland är det bra att kunna sådana här bibelord som du bara repeterar för dig själv så du bara sitter där i skallen. Till exempel en människa som brottas mycket med förkastelse. Det finns ingen fördömelse för den som är i Kristus Jesus. Till livets andeslag har i Kristus Jesus gjort mig fri från syndens och dödens lag. Det är jättebra. Så om du brottas med olika bitar, lär dig någon sån här universalversa som du bara läser utantill sådär. I alla fall. Vi läser äntligen texten nu. I Romarbrevet 8, 26. På samma sätt är det när anden stöder oss i vår svaghet. Vi vet inte hur vår bön egentligen bör vara. Men anden vädjar för oss med rop utan ord. Och han som utforskar våra hjärtan vet vad anden menar. Eftersom anden vädjar för de heliga så som Gud vill. Paulus säger att vi vet inte hur vi ska be. Och Paulus är inte överandlig på något sätt. Han är precis som du och jag. Han vet inte alltid hur vi ska göra. Han vet inte alltid vilka val han ska göra. Men han säger att, och om jag säger så här, han är rädd att välja fel ibland och så där. Men när vi inte vet hur vi ska be, då säger Paulus att då ber anden i oss genom oss. Alltså när vi lär känna Jesus så flyttar han in i våra liv genom den helige ande. Och när vi lever nära den helige ande, då hjälper anden oss i vår svaghet och ber för oss. Och så står det en vers, Romarbrevet 8:28, den som var lite grann min favoritvers många år. Vi vet att Gud på allt sätt hjälper de som älskar honom och når det goda. De som han har kallat efter sin plan. Så säger Bibel 2000. Folkbibel säger, vi vet att för de som älskar Gud samverkar allt till det bästa för de som är kallade efter hans beslut. Vi läste i vers 26 att vi vet inte hur vi ska be. Men här kommer kontrasten där Paulus säger att, men vi vet att för de som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Alltså, vad du än går igenom, oavsett om det är lidande, synder, elände, svårigheter, så är Gud så stor att han låter allt som skett i mitt liv spela med i hans plan med mig. Men det sker inte automatiskt, och nu är det något viktigt. För det står, men för dem som älskar Gud. Alltså, vi tror inte på en ödesgud som tror bara så att om det är meningen så händer det och det. Utan vi tror att för den människan som väljer att ha Jesus Kristus som Herre, som inbjuder honom i sitt liv, som vill leva med den helige ande, som bekänner det som är fel, så i samma ögonblick som vi gör det, så ställer Gud allting till rätta. Vi vet att för de som älskar Gud samverkar allt till det bästa. Och det innebär att du kan ha slarvat bort ditt liv fullkomligt. Men när du vänder dig till Gud, när du börjar älska honom, bekänner det som är fel, vänder dig till hans, så använder han också det som har varit trasigt till det blir någonting bra. Som Luther uttryckte det. Gud är så stor så att också djävulen måste vara en springpojke ibland. Eller se på Erik Edin till exempel. En totalt misslyckad alkoholist som när han vänder om, vänder sig till Gud, så upprättar Herren honom, och så får han bygga upp LP-stiftelsen som betyder så otroligt mycket för tusentals människor. Varför? Jo, därför han hade i allt sitt elände och syndaliv och bedrövliga val han hade gjort, så kunde Gud använda det så att de han pratade med visste att han vet vad han snackar om. Och så kunde han liksom, så vände Gud det onda till någonting gott. Så vem du än är, vad du än har varit med om du har varit oönskad, om du har syndat, om blixten har slått ner i din bil, om du har kört din ekonomi i botten, om du har misslyckats med jobbet, med kärleken, med figuren, om du gjort alla fel du någonsin har gjort, om du har horat, om du har fuskat, om du har ljugit, om du har förbannat, om du har supertarvat skallen av dig. När du vänder om till Jesus, när du bekänner det som är fel, när du väljer att Jesus, kom in i mitt liv, verka genom mitt liv, så ställer Gud allting till rätta. Inte det att alla de val som du har gjort, liksom att du liksom går, spelar på ett fri, liksom en gräddfil ska jag säga, så att, utan vi får skörda en hel del av det vi har sått i våra liv här. Men ditt liv kommer in i ett större perspektiv, i Guds rikes horisont, Guds rikes tanken. Så att om du missar Guds A-plan, det är tragiskt. Men B-planen, när du vänder om, det är en fantastisk B-plan. Och om du missar B-planen när du vänder om och till och med kommer på C-planen, är den fantastisk. Och jag brukar säga så här, det är alltid för tidigt att ge upp. Det är alltid för tidigt att ge upp. Vänd dig till Herren och han ställer också det till rätta som har gått fel. I grundtexten står det att alla ting samverkar till det goda. Samverkar heter på grekiska synergo, som vi känner igen i ordet synergi. Och det betyder enligt en uppslagsbok, synergi är när två eller flera influenser tillsammans bildar en starkare influens än vid direkt addition. Kort och gott, synergi är 1 + 1 = 3. Det är synergi. Man skulle kunna säga att Guds välsignelse är synergi. När en människa liksom lever i en öppen relation med Herren, så vilar Guds välsignelse över den människans liv. Och då förmerar Gud också alla de fel, alla missar jag har gjort. Nu ska jag be min fru komma och läsa en berättelse. Och det här är en sann berättelse. Just den här berättelsen är tagen ur tidningen Ljus i Öster för en del år sedan. Men den finns att läsa på nätet, och den finns på olika sätt. Och den är rätt lång, men lyssna på den. En makalös berättelse.
År 1921 kom det svenska missionärsparet David och Svea Flod till vad som då kallades Belgiska Kongo med sin 2-årige son. Där började de arbeta tillsammans med missionärsparet Joel och Berta Eriksson. Tillsammans lämnade de missionsstationen för att ta evangeliet till ett mer avlägset område. De båda familjerna försökte bosätta sig i en by, men motades bort av hövdingen som såg dem som ett hot mot de lokala gudarna. De byggde då sina egna lerhus några hundra meter därifrån, uppe på en sluttning. Svenskarna bad om ett andligt genombrott, men fick inte se något. Den enda kontakt de hade med byborna var en pojke som tilläts att sälja kycklingar och ägg till dem en gång i veckan. Svea Flod tänkte att om detta var den enda afrikan hon kunde prata med, så skulle hon försöka leda pojken till tro på Jesus. Och det lyckades visserligen, men i övrigt var det sannerligen inte mycket av uppmuntran de fick vara med om. När de samtidigt drabbades av återkommande malaria beslöt sig Erikssons att återvända till den centrala missionsstationen. David och Svea Flod fortsatte dock ensamma nära byn Ndolera. Mitt i alla svårigheter blev Svea gravid. Hon lyckades få hjälp av en lokal barnmorska och hon födde en flicka som fick heta Aina. Den svåra förlossningen i kombination med malaria blev för mycket för modern. Hon dog 17 dagar efter födseln. Nu brast det för pappa David. När han grävt en enkel grav och lagt ner sin hustru tog han sin treårige son och sin nyfödda dotter Aina ner för berget till missionscentret. Där överlämnade han sin nyfödda dotter till Erikssons med orden: Jag åker tillbaka till Sverige. Jag har förlorat min fru och jag kan inte ta hand om det här flickebarnet. Gud har förstört mitt liv. Så gav han sig iväg med båt och förnekade både Gud och sin kallelse. Inom 7 månader drabbades paret Eriksson av en mystisk sjukdom och de dog, båda med 4 dagars mellanrum. Den 8 månader gamla flickan överlämnades till ett amerikanskt missionärspar som kallade bebisen för Aggie. När Aggie var 3 år fick hon följa med dem hem till USA. Paret tyckte mycket om flickan och var rädda att hon skulle ta sig ifrån dem om de återvände till Kongo. Lagarna där var mycket svårtolkade. Det amerikanska paret etablerade sig i USA som pastorspar. Aina, eller Aggie som hon kom att heta, växte upp i Sydakota och gick sen på bibelskolan North Bible College i Minneapolis. Där träffade hon Dewey Hurst som hon gifte sig med och de blev ett pastorspar. Åren gick, men så en dag dampte ner en svensk kristen tidning i Aggies brevlåda. Hon hade ingen aning om var den kom ifrån och hon förstod inte innehållet. Men när hon bläddrade i tidningen fick hon plötsligt syn på en bild med en grav och ett vitt kors. Och på korset stod det Svea Flod. Hon fick snabbt tag i en person som kunde svenska. Artikeln berättade om missionärerna som kommit till den kongolesiska byn, om Svea Flods död, om en pojke som blivit kristen och hur missionärerna hade åkt därifrån och att pojken växte upp och lyckades övertyga byhövdingen att bygga en skola i byn. Det berättades också om hur pojken hade lett alla barnen till tro på Kristus och att barnen påverkat sina föräldrar att bli kristna. Även byhövdingen blev frälst. Nu fanns det cirka 600 kristna i byn och allt hade börjat med David och Svea Flod. På sin 25-åriga bröllopsdag 1966 fick Aggie och hennes make en resa till Sverige i present. Aggie försökte då att leta upp sin biologiske far David Flod som nu var gammal. Han var omgift och hade ytterligare 4 barn. Hela sitt liv sedan han kommit tillbaka från Afrika hade han levt som alkoholist och hade nyligen drabbats av hjärnblödning. Han var fortfarande bitter och han hade en särskild regel i sin familj. Nämn aldrig Guds namn. Gud tog allt ifrån mig. Det var en rörande stund när Aggie fick träffa sina halvsyskon. Men hon ville ju också träffa sin far. Halvsyskonen varnade henne dock. Nämn inte Guds namn för då blir han rasande. Aggie kom in i den lilla lägenheten där spritflaskorna låg slängda överallt och gick fram till den 73-årige mannen där han låg på sin säng. Pappa, sa hon trevande. Han började genast gråta. Aina, jag ville inte ge bort dig, snyftade han. Det är okej. Gud tog ju hand om mig, sa hon, innan hon ens hann tänka sig för vad hon sa. Pappa stelnade till och sa: Gud glömde oss alla. Våra liv har blivit så här på grund av honom. så vände han bort ansiktet mot väggen. Agge klappade honom på kinden och sa: Jesus älskar dig, han har aldrig hatat dig. Den gamle vände sig om och såg in i dotterns ögon, slappnade av och började prata. Och innan dagen var slut hade han vänt tillbaka till Gud. Far och dotter fick flera fina dagar tillsammans. Bara några få veckor efter att Agge och hennes man hade återvänt till USA gick David Flod in i evigheten. Några år senare deltog makarna Hurst i en evangelisationskonferens i London. Ledaren för en nationell kyrka i Kongo-Kinshasa med 110 000 medlemmar gav då en rapport om evangeliets framgång i landet. Agge kunde inte låta bli att fråga om han möjligen hade hört talas om David och Svea Flod. Jo, madame, sa han på franska och började då berätta via tolk. Det var Svea Flod som ledde mig till tro på Jesus. Jag var pojken som kom med kycklingar och ägg till dina föräldrar innan du föddes. Än idag hedras din mors minne av oss. Under tårar kramar de om varandra. Du måste komma till Afrika. Din mor är den mest kända personen i vår historia. En tid senare fick Agge och hennes make chans att åka till Demokratiska republiken Kongo. De mottogs entusiastiskt av folket i byn. Agge fick till och med träffa den man som burit henne ner för berget i en vagga efter att modern begravs. Pastorn tog dem med till graven med det vita korset. I en känslosam stund böjde Agge knä och tackade Gud. Pastorn citerade Jesu ord i Johannes 12:24. Sannerligen, jag säger er, om vetekornet inte faller i jorden och dör förblir det ett ensamt kort. Korn, men om det dör ger det rik skörd.
En otrolig historia som dessutom är sann. De allra mest otroliga historierna är faktiskt sanna, för ingen vågar hitta på såna här historier. Det lär oss mycket om Gud. För det första vill jag säga så här: livet är inte alltid rättvist, men Gud är god. Kan vi säga det tillsammans? Livet är inte alltid rättvist, men Gud är god. En gång till. Livet är inte alltid rättvist, men Gud är god. Det är det första. Det andra vi kan lära oss är att livet är en kamp. Du kanske inte märker av den här kampen. Men om du börjar berätta för människor om vem Jesus är, om du börjar sprida hans evangelium, då kommer du att märka att det finns en ond makt i tillvaron. Och jag kan säga att vi har mött på fruktansvärd kamp när vi har jobbat i Halland, som är det län som har minst frikyrklighet i landet. Där norra Halland är stark, är svenska kyrkan stark, men inte södra Halland. Jag vet vad det vill säga. Och det är viktigt att vi ser det. Alltså, är du en kristen, kallar du dig kristen, så är du en bara i dig själv, bara en slags krigsförklaring mot mörkrets makter. Så att kampen kan bli för svår och vi ser ingen väg ut, och då blir många kristna lika bittra som David Flod blev. Det är viktigt för det tredje att veta att vi ser inte allt. Om det hade blivit väckelse som ett resultat av makarna Flods arbete och frun hade dött, då tror jag David hade kunnat fixa det här, för han var beredd att satsa allt. Men när de inte såg någonting annat än att en liten kille komma till tro och hans fru dog och alltihop, då klarar han det inte. Men vi ser inte allt. För det fjärde, Gud ser till den enskilda människan. Han vill att vi ska se människor. I hans ögon är ingen människa finare än någon annan. Ingen människa är viktigare än någon annan. Och därför var det den här unge killen som sålde kycklingar och ägg. Det var nyckelpersonen för hela det här landet. Och vi vet inte vilken som är nyckelpersonen. Det kan vara den personen som vi minst av allt anar. Men i Guds ögon är alla lika fina. Alla människor är lika värdefulla. Och därför är det viktigt att behandla alla människor, hög eller låg, med samma respekt, samma värdighet. För det femte, Gud, David Flod lämnar Gud. Men Gud lät inte det som Svea och David hade gjort för hans rike falla till marken. Utan han fortsatte att välsigna deras verk. Och det, mycket av det vi gör kommer att falla ner. Men det du och jag gör för evigheten, det du och jag gör i kärlek till Herren, i kärlek till människor, det kommer att bestå även om våra liv hoppar hit och dit. Bibeln säger att en del kommer att bli räddade, men kommer att få se hela sitt livsverk brinna upp. Men det vi har gjort för Herren kommer att bestå för evigheten. För det sjätte, David Flod, han var arg på Gud. Han hatade honom, för han tyckte inte Gud hade bekänt sig till deras verk. Men Gud hatade inte David Flod. Det var ingen tillfällighet att Aggie fick en svensk tidning med en bild på sin mammas grav på. Det var ingen tillfällighet att Aggie sökte upp sin pappa för att föra honom tillbaks till Herren. Vi tror att det är vi som söker Gud. Men det är Gud som söker oss. Det finns en gammal psalmsång som heter Jesus ut och söker. Vem ska han finna idag? Han är en Gud full av nåd. Han sökte upp David Flod som i 41 år hade hatat honom. På samma sätt söker han var en av oss just nu. Han har ett hjärta som bankar för varje människa. Han har skapat varje människa och han längtar efter varje människa. Han är den gode herden som lämnar de 99 i öknen och söker upp det 100:e fåret. Han sökte upp kvinnan vid Sykars brunn, Sackeus i trädet, Natanael i skuggan under trädet, Levi vid tullhuset och så vidare. Med hjälp av en valfisk så sökte Gud upp Jona som ville ta sitt liv. Gud är den förlorade sonens pappa som springer emot sin son. Så står det i 29:30. Romarbrevet 8. Till dem han i förväg har utvalt har han också bestämt till att formas efter hans sons bild. Så att denne skulle vara den förstfödde bland många bröder. De han i förväg har utsett har han också kallat. Och de han har kallat har han också gjort rättfärdiga. Och de han har gjort rättfärdiga har han också skänkt sin härlighet. Det vill säga så långt det är så här. Våra val är viktiga. Vi skriver historia hur vi än lever. Bra eller dålig historia, men vi skriver alltid historia. Ibland gör vi bra val, ibland gör vi dåliga val. Men Guds rike är större. Och även om vi har gjort dåliga val som vi får sona för i detta livet, så när vi vänder oss till Herren och älskar honom, så bygger Gud någonting för evigheten som består. Guds rike är större och samverkar med allt. Risken är att vi fastnar i våra misslyckanden och funderingar och vi blir bittra. Men det är så viktigt då att vi ser på Guds plan. För vad är det Gud vill göra? Gud vill inte att du ska grubbla och vem är jag och jag har misslyckat. Han vill att du ska förlåta dig själv. Han vill att du ska lämna det som har varit. Och så står det att vi ska formas efter hans sons bild. Gud vill inte du ska hålla på och grubbla hur dålig du är och hur misslyckad du är. Han har inte tänkt det. Han vill att du ska låta dig älskas av honom. En av de bästa berättelser jag har hört handlar om en kvinna som heter Valborg Stjärne. Hon var EFS-missionär, hon och hennes man i Etiopien under många år, legendariska sådana. Hon var gammal, hon var en bit över 90 år. Hon dog 105 år gammal år 1999 tror jag. Men hon var en bit över 90 år eller något sånt. Så fick hon besök från en journalist från en kristen tidning. Den här journalisten sa så här, han la liksom riktigt upp det för henne. Han sa så här: hur är det att bli gammal? Du och din man är död och de mesta av dina aktiva år ligger bakom dig och du har få vänner och du sitter mycket ensam. Och jag menar, tänk, hon är svensk, vet precis hur hon skulle svara. Men vet vad kvinnan säger? Ja, livet är underbart. Jag bara låter mig älskas varje dag. Den kvinnan, hon kände Gud. Den kvinnan hade fattat precis vad det handlar om. För det finns ingenting viktigare än människa kan göra i det här livet än låta sig älskas av Gud. Än att varje dag bara liksom, tack Jesus, du ser att jag är inte den jag borde, men tack för du är det fylld med. Tack för du älskar mig just nu. Tack för din kärlek flödar över mitt liv just nu. Det finns ingenting viktigare än människa kan göra ändå. För när vi älskas av Gud, då kan vi älska oss själva och då kan vi älska andra. Och så vill Gud då att vi ska älskas av honom och så ska vi formas efter hans sons bild. Vi ska formas och bli lika Jesus. Och vad innebär det? Ja, det innebär dels att vi ska präglas av Jesu personlighet, av hans godhet, hans kärlek, hans frid och tålamod och så vidare. Det är en sak. Men Jesus var en person också. En unik person. Och den andra delen i Guds kallelse, det är att du ska bli dig själv. För Gud har skapat dig som en helt unik individ. Finns ingen som har inget sånt mönster som du har på fingertopparna. Finns ingen som har en sån tunga som du. Finns ingen som har ögon som du. Du är fullkomligt unik. Och det finns egentligen inget, någonting mer korkat än att försöka bli lik någon annan. För det kan du aldrig bli. Men Gud vill att du ska bli lik dig själv. Att formas efter Guds sons bild handlar om att bli trygg i den du är. Att bli en sann, äkta personlighet. Där din kreativitet, din passion, din livsdröm får välla fram. Och det är inte synd. Gud vill inte plocka bort livsglädjen, passionen, glädjen. Det som gör dig unik. Han vill förlösa det. Han vill plocka bort all din... Han vill ta bort i våra liv. Det är vår önskan efter att vara våra egna gudar. Det är vår önskan att jämföra oss med andra och tycka att vi är bättre och sämre än andra. Det är att se ner på oss själva. Allt det där vill han plocka bort. Men han vill forma dig så du blir mer lik Jesus. Så du blir mer trygg i dig själv. Amen. Så därför vill jag säga så här. Du som grubblar om du har gjort rätt hit och dit. Du som har svag eller stark självbild, släpp taget om dig själv. Förlåt dem som har gjort dig illa. Förlåt dig själv. Sluta på att fundera på vem du är. Sluta grubbla om du har gjort rätt eller fel. Bara ge det till honom. Förlåt mig herre, eller det är kanske fel alltihop, men tack för du älskar mig ändå. Gud bevisar sin kärlek till oss där i att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Fokusera på den Gud vill att du ska bli istället för att den du önskar dig att du en gång vore. Amen. Be tillsammans.